Hej och välkomna till Gynpodden.
Hej, jag heter Helena Graflund Lagerkrans och jag är gynekolog och förlossningsläkare.
Och jag heter Lydia Graflund och jag är ekonom och representerar lyssnaren i den här podcasten som handlar om kvinnokroppen.
Det är vetenskaplig fakta om kvinnokroppen och det du hör i den här podden är det som man kan höra om man får träffa en läkare eller en barnmorska i ett möte. Men ibland så bjuder vi in gäster som berättar om sina personliga erfarenheter och ibland är det också spekulation, men då är det verkligen tydligt att det är spekulation. Annars är grunden för den här podden vetenskaplig fakta om kvinnokroppen.
Så är det. Hoppas att ni vill lyssna.
Välkomna.
Välkomna.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Det här avsnittet är sponsrat av Estecare. Och Helena, hur ofta får vi frågan hur man egentligen kan få hjälp med gynekologiska problem digitalt? Podden är sponsrad av Estecare, vårt företag där man kan träffa specialister inom kvinnovård via digitala möten. Alltså vart man än befinner sig i landet.
Ja, den frågan får jag ju ofta, både från kollegor och från kvinnor runt omkring mig. Men går det verkligen att få gynhjälp digitalt? Och det är klart att innebär ditt problem att du behöver göra en gynundersökning, då ska man inte söka digitalt. Men det finns väldigt mycket som går att lösa genom att lyssna på kvinnan. Till exempel klimakteriebesvär, PMS, oregelbunden mens, rikliga blödningar, mensvärk, smärta vid samlag. Det finns jättemycket som vi kan hjälpa dig med genom att lyssna på vad du har att berätta och hur det är för dig och hur det har varit under en lång tid tillbaka.
Och när vi började utreda det här så visade det sig att kvinnovården är ju faktiskt väl lämpad för digital vård.
Ja, och det här upptäckte ju jag, för jag började ju jobba digitalt på mitt sjukhus där jag jobbade tidigare. Jag började jobba digitalt där under pandemin och då insåg jag, men oj vad det här är effektivt, hur vi liksom kan ta hand om kvinnor på ett väldigt lätt sätt genom att sortera de patienter som inte behöver en fysisk undersökning, att de då får träffa en läkare digitalt. Mm. Och det sparar ju också plats och tid för de kvinnor som faktiskt behöver en fysisk undersökning att träffa någon på plats. Och det här var ju våran tes från början, att det finns väldigt mycket att göra digitalt. Mm. Och den har ju bara bekräftats av alla de tusentals patienter vi har haft på Estecare.
Och det är ju mycket patienter som har problem med klimakteriet eller mensbesvär, eller för att inte tala om postpartum. Tänk vad skönt att kunna ta ett digitalt amningsrådgivningsmöte med en barnmorska hemma från soffan i ditt hem istället för att behöva resa någonstans för att få exakt samma hjälp egentligen.
Mm. Och jag kan tycka till och med ibland att det är bättre att ta det digitalt än fysiskt, av den anledningen att när man träffar någon digitalt, då är det vad kvinnan berättar som spelar någon roll. Det är inte vad jag ser när jag undersöker. För att PMS och klimakteriebesvär, det är ju, vad berättar du för mig? Hur kan jag hjälpa dig? Och inte hur det ser ut vaginalt när jag gör en undersökning.
Mm.
Så att det digitala mötet tvingar liksom fokus på vad kvinnan berättar. Mm. Och det är jätteviktigt. Så ibland kan jag känna till och med att det blir ett bättre möte av att man ses digitalt. För att man har inte det här liksom hela tiden så att nu måste vi göra en gynundersökning, vi hinner inte prata längre.
Mm. Ja, det är jättebra. Så att det du kan göra är att du kan ladda ner appen Estecare via App Store eller Google Play. Och så kan man enkelt boka ett möte där. Till och med imorgon kan det säkert finnas tid där.
Så vi ses i Estecare-appen. Välkomna!
Hej då!
Hej, välkomna till Gynpodden. Idag ska vi prata och diskutera om kroppsideal och vad samhällets syn på kroppsideal gör med oss kvinnor, människor i stort, men framförallt oss kvinnor. och hur det har svajat lite fram och tillbaka med vad som är de mest liksom korrekta kroppsidealen som vi ska försöka förhålla oss till. Och med mig i poddstudien så har jag Atta Gaderi, välkommen.
Tack så mycket.
Men också Thomas Parling, välkommen.
Tack så mycket.
Atta, du är legitimerad psykolog och legitimerad psykoterapeut och verksam som professor i klinisk psykologi vid avdelningen för psykologi, institutionen för klinisk neurovetenskap på Karolinska institutet.
Det stämmer bra. Det blev långt.
Ja. Jag tänkte, jag kunde inte ta bort något. Allt var viktigt där. Och du har de senaste 25 åren forskat om bland annat riskfaktorer för utvecklingen av ätstörningar samt förebyggande åtgärder och behandlingar. Och du, Thomas, du är också legitimerad psykolog och filosofiedoktor i psykologi. Verksam i Centrum för psykiatriforskning här i Stockholm, och du forskar kring psykologisk behandling generellt men även med inriktning mot ätstörningar och hur man behandlar det.
Det stämmer.
Ja. Välkomna, det är så kul att ni är här. Det är, jag läste ju en artikel om er bok som vi ska prata jättemycket om idag, som heter Lev med din kropp. Jag läste en artikel om den och om er i somras som kom i Svenska Dagbladet och kände direkt att jag måste få med dessa forskare i podden, för det är så viktigt det ni gör. Och ni var snälla nog att ta er hit.
Kul. Ja.
Om man går tillbaka i historien så har ju utseendet alltid varit viktigt, men idealen har varierat över tid. Och idag är idealet smala kvinnor.
Ja. Det stämmer.
Det stämmer, ja. Och sen gärna ska man vara väldigt vältränad. Men om man tittar tillbaka lite, det här har jag ju tagit direkt ifrån er bok, men i början av 1900-talet så skulle kvinnor vara runda och barnalstrande, och på 30-talet skulle man vara rund och sund, 40-talet smal och stram. Och liksom vår samtid påverkar oss och hur vi ser på vår kropp, och vi vet att missnöjet med kroppen ökar och ökar. Vad tänker ni om det?
Det är ett stort problem på det sättet att det ger lidande hos väldigt många människor, och framförallt kvinnor som behöver förhålla sig till ett ideal som målas upp hela tiden.
Som inte går att, alltså det är ett ideal som inte går att leva upp till för de allra flesta. Alltså det är så smala kroppar och så stora bröst och så orynkiga eller rynkfria ansikten. Det är inte förenat med ett naturligt åldrande.
Nej.
Skulle jag vilja säga.
Man ställs inför en omöjlig ekvation helt enkelt.
Helt omöjlig ekvation.
Vilket gör att man, det är helt omöjligt att känna sig nöjd utifrån de standard.
Ja.
Kanske för en väldigt, väldigt liten andel av populationen under ett antal år.
Ja.
Men i regel omöjligt.
Ja. Om man tänker nu då, jag som är 40 plus nu, så tänker jag så här, gud, varför var jag missnöjd när jag var 20? Mm. Alltså att man tänker tillbaka, men det spelar ingen roll hur gammal man är. Man tittar på sin kropp och i spegeln och är väldigt dömande.
Precis.
Hur, vi ska inte prata så mycket om män idag, eftersom det här är gympodden, men hur ser missnöjet ut bland kvinnor jämfört med män?
Det är en större andel kvinnor som är missnöjda med sitt utseende, sin kropp, sin vikt. Konsumerar mer produkter för att närma sig idealet.
Mm.
Och det återspeglar sig i lite starkare utsträckning, i högre utsträckning i självbilden. Och naturligtvis påverkar det livskvaliteten, livsvalen, möjligheterna att ta sig fram i livet.
Mm.
Som människa. Vikt och figur har blivit alldeles för central i det hela.
Men tycker du att kvinnor står tillbaka för liksom andra delar i sitt liv för att man fokuserar mycket på hur man ser ut och liksom hur kroppen förändras och sådär?
Det är lite risk att den får lite för central betydelse. Så när man försöker på olika sätt titta på självbilden, så märker man att utseende relaterade faktorer får alldeles för stort utrymme. Och närmar man sig idealet så trivs man lite mera, eller klart mycket mera. Går man upp i vikt känner man sig väldigt, väldigt missnöjd.
Mm.
Lyckas man banta sig ner till en nivå som man gillar, trivs man mera. Och livet är så mycket mer än kropp och liksom utseende och sånt där. Men den får alldeles för central betydelse. Det påverkar livskvaliteten helt enkelt.
Mm. Jag ska säga några siffror här som jag också tagit ur er bok. Då kan man läsa så här. att från 1972 till 1996 i USA, kommer de här siffrorna, för det finns mest forskning och studier därifrån förstår jag, så ökade andelen som är missnöjda med sin kropp bland män från 15-43% och bland kvinnor från 23-56%. Och studierna i Sverige är färre, men de visar på samma resultat. Så mer än hälften av kvinnorna är missnöjda med sina kroppar. Ja. Och att missnöjet ökar och ökar. Och en studie från Norge mellan 1992 till 2002 visar att ungdomar som är missnöjda med sin kropp ökar. Men också andelen som är nöjda med sin kropp hade också ökat. Så båda de grupperna. Och sen visar det då att kvinnor är mer missnöjda än män. Och det saknas data kring personer med andra kroppsidentiteter tyvärr. Men en sak som jag tyckte var intressant var också att antalet kirurgiska ingrepp ökar. Inte bara antalet genomförda ingrepp utan också antalet olika ingrepp som finns att göra. Och i Sverige följer samma trend som i USA. Och i en SIFO-undersökning från 2004 visar att ungefär var tionde svensk var beredd att förbättra sitt utseende på kirurgisk väg. Vilket var en fördubbling mot året innan bara.
Mm-hmm.
Ja. Och så läser man er en bok som heter då Lev med din kropp. Och då blir det alltså uppenbart liksom varför ni har skrivit den. Men kan ni berätta för de som inte har läst den, varför har ni skrivit den här boken?
Ja, det var ju en... Det var faktiskt... Vi fick möjlighet att skriva en annan bok före. Men då började vi prata om att den här gruppen människor som liksom ingen riktigt har skrivit till förut, åtminstone inte på svenska, att vi behövde komma ut med någonting som kan vara hjälpsamt för den gruppen, det vill säga de som är missnöjda med sin kropp och sitt utseende utan att man för den skulle ha en psykiatrisk diagnos. Så den stora gruppen ville vi på något vis guida till att kunna ha ett mer fullvärdigt liv.
Mm. Berätta mer, liksom. Vad får man ut av att läsa boken?
Ja, hoppas att man får ut dels att man får lära sig någonting nytt om sig själv och hur man ska se på, eller hur man kan se på sig själv och hur man kan se på omvärlden och de här budskapen som finns i överflöd kring oss. Och att sen fokusera om och om igen på att ta de steg som man vill göra och som är värdefullt för en själv i sitt eget liv. Och inte försöka att nå idealen. För ofta så leder det till ännu mer missnöje. Mm. Om man lägger mer energi, mer tid åt en kamp som för de allra flesta inte går. Man når inte dit man vill.
Nej, men så jag tänker så här, en kvinna som kanske har ammat och så när brösten inte alls samma form som tidigare och så genomför man till exempel ett kirurgiskt ingrepp, då menar du att då hittar man andra saker som inte är perfekta eller når man liksom inte dit man vill?
Det kan ju vara så, i vissa individuella fall så kan det vara att man blir nöjd och tillfreds med det och tar sig an livet på ett annat sätt efter det, men för många så återstår andra saker som man tänker att men jag kanske borde fixa till det där också. Jag kanske borde träna mer för att få en förändring när det gäller den här saken eller att äta på ett annat sätt. Mm. Och det som händer är att man riktar ju in fokus då, mycket tid och energi som går åt till att vara i den typen av förändring hela tiden. Vilket gör att man också missar andra saker i livet.
Vad missar man?
Relationer. Utveckling av sig själv som människa som man kanske också samtidigt vill utveckla sig själv inom sitt arbete, inom fritidsintressen och ja, kanske det viktigaste av allt i relationer.
Mm. Mm.
Ja, för till syvende och sist när det kommer till det som betyder mest för folk, när man frågar också folk som har varit sjuka, tappar sin hälsa, vet att de kommer att dö, liksom när de reflekterar tillbaks, det som alltid kommer tillbaka är det här med relationer. Så får jag en chans till, vad är det du gör och vad du satsar på? Ja, det är det relationer som är väldigt viktiga.
Mm.
Och människan är en produkt av sin samtid och automatiskt försöker vi anpassa oss och finna oss i det som de flesta andra gör. Och tanken med boken var att presentera ett alternativt perspektiv. Att ibland kanske lösningen finns i att gå lite annorlunda. Ibland är lösningen i att inte kämpa mer utan sluta kämpa. Och fokusera på andra saker som egentligen till syvende och sist betyder mycket mer än att ha en attraktiv kropp.
Mm.
Och sen lever man på ett sätt som gör att man också egentligen pratar om det här och spär på helt enkelt. är jag själv upptagen av att ha en viss kropp och se ut på ett visst sätt och sånt där, då kommer jag att engagera mig i saker och ting och vara en led i maskineriet som bidrar till att det här vidmakthålls i samhället.
Men om man är överviktig och tänker så här att jag vill gå ner i vikt både för att jag är missnöjd men också för att det är dåligt för min hälsa.
Mm.
Är inte det ett argument då att man ändå ska liksom in i det där tänket, eller?
Definitivt är det det. Och det är inte så att vi menar att det är inga förändringar som behövs. Eller att man ska helt och hållet strunta i hur man ser ut. Och det är inte sant. Det är inte realistiskt. När det kommer till övervikt vet vi att beteendeinriktade strategier funkar inte på sikt, tyvärr. Vi är duktiga på att hjälpa folk att gå ner i vikt, men sen kan vi inte alls hjälpa dem att bibehålla vikten över tid. Så att när man har gått ner i vikt oftast över tid, inom 18-36 månader brukar man gå tillbaka till sin ursprungsvikt. Det är en väldigt liten minoritet som lyckas verkligen minska, gå ner i vikt och behålla det. Och om vi pratar om obesitas, det som egentligen funkar just nu på sikt är ju obesitaskirurgi, men den har också sina nackdelar och problem. Så det här med att reglera vikten för hälsans skull, det är en sak. Att försöka gå ner och reglera vikten för att man ska se ut på ett visst sätt gör att man samtidigt tappar det som finns här och nu i livet.
Mm.
Den kvalitet man kan ha. Och om vi tänker på folk som har trevligt att träffas och har en kvalitet i livet, då är det inte bara smala människor som är vältränade, utan det finns en stor variation. Men när man själv sitter med missnöjet, då tappar man bort det perspektivet och tänker att först måste jag fixa liksom hur jag ser ut, hur mycket jag väger, innan jag kan leva ett riktigt bra liv och göra de sakerna jag vill.
Mm.
Eller utbilda mig till det och det, eller söka det jobbet. För att man känner också av naturligtvis viss stigma som finns i samhället.
Mm.
Speciellt när man har övervikt eller fetma.
Mm.
Och de är reella, de är faktiska. Och att ändra sig själv är inte alltid vägen. Det kan finnas andra vägar, samtidigt som man jobbar på att långsiktigt försöka också göra realistiska förändringar.
Mm. Ni återkommer mycket till det här med självkänsla. Och jag upptäcker också att många vet inte skillnaden på självkänsla och självförtroende. Jag läste boken Självkänsla nu, när jag var runt 20. Och det är ju en kvinna som heter Mia Törnblom som har skrivit den. Ni känner till den.
Mm.
Den var, alltså för mig var det bara sån ögonöppnare att lära sig skilja på självförtroende och självkänsla. Självförtroende är kopplat till dina handlingar och kapacitet, och självkänsla är att man tycker om sig själv.
Ja.
Eller att man liksom känner sig själv och accepterar sig själv.
Mm.
Och jag tror att det är jättemånga som tycker att självförtroende och självkänsla är samma sak, och att man liksom inte har skilt på det där. Men vad tänker ni om det? Självkänsla och självförtroende, vad är viktigast? Och hur liksom och just också när det kommer till den här biten.
Ja, men vi är ju inne på självkänsla väldigt mycket i boken, och den biten, om vi kopplar direkt tillbaka till missnöje med kroppen och vad man gör för att, så att säga, för att försöka nå någonting som man eftersträvar, så pratar man ofta i termer av att man har en övervärdering kring vikt och figur. Det vill säga, man mäter sin och värderar sig själv utifrån hur väl man når den vikt eller den figur som man vill ha. Och är man inte i närheten av den, då behöver man alltså jobba för att nå den vikten eller jobba för att nå den figuren. Och gör man inte det, så mår man väldigt dåligt. Och det här är väldigt vanligt bland ätstörningar, också den problematiken. Men vi kan ju lätt direkt koppla det på gemene man också. Hur mycket värderar jag mig själv utifrån min vikt och min figur? Hur jag ser ut, mitt utseende?
Mm. Och vilken roll har sociala medier i den här utvecklingen på hur vi ser på oss själva och hur missnöjet i samhället är?
Sannolikt jättestor påverkan. Det kan man se över tid, hur budskapet förmedlas om hur man ska se ut, så följer, så att säga, idealet följer med där, och det är den saken man vill nå.
Mm.
Man kan ju se en tydlig trend på de sista kanske 10 åren med träningsfokus på alla olika sätt, sporter som liksom utvecklas och hur intresset ökar med såna här olika extrema sporter. Men även på andra sätt inom gymträning och sådana saker.
Mm.
Så den biten växer och blir starkare och tydligare.
Mm. Vad kan vi göra för att motverka det? Ja. Thomas sitter inne på 10 000 kronors frågan.
Nej, men jag tänker att vad vi kan göra är att försöka förmedla ett annat sätt att förhålla sig till sig själv och att bli varse vart man lägger sin värdering någonstans. Och det kanske kan vara så att man i de allra yngsta åren så är man så upptagen med att försöka vara en i gruppen, en i gänget, och då vill man gärna göra saker som alla andra gör för att bli accepterad. Men sen kanske man märker efter ett tag att ja, men det funkar inte riktigt för mig. Jag blir inte glad. Jag känner mig inte värdefull inför mig själv. Och att då hitta ett annat sätt. Och det är det vi hoppas att vi har kunnat förmedla med boken.
Mm.
Och det kräver en träning.
Mm.
För man behöver testa nya saker som man gör och sen utvärdera dem. Och på något sätt lära sig. Lägga till annan information som man förhåller sig till.
Mm. När man är i den här känsliga åldern, som många ungdomar som hänger mycket på sociala medier, nu hänger ju alla mycket på sociala medier, men också ungdomar, så tänker jag så att de blir ju verkligen matade. Alltså det blir inga pauser. Man blir ju matad hela tiden med det här. Jag kommer ihåg när jag var 14 år, så var jag på semester med mina föräldrar eller med vår familj. Sitter jag i en L-tidning och där den är ju full med liksom långa, smala kvinnor, smala ben. Och jag kommer ihåg, fortfarande nu liksom, så här många år efteråt, kan jag komma ihåg det där självföraktet som jag kände när jag såg de här kvinnorna i L och när jag tittade på mig själv. Jag var 14 år och helt normal. Mm. Och sen kunde jag liksom lägga undan den där tidningen och så var det inget mer med det. Nu träffas, alltså våra flickor och pojkar, de satt ju på det här 100 gånger per dag.
Mm.
Kommer aldrig ifrån det.
Mm. Nej, precis. Exponeringen är helt fruktansvärt jämfört med bara några år sedan. Så att det är ständigt närvarande. Och det är väldigt svårt också som förälder att försöka bringa någon form av ordning i det. Att bara uppmana dem till att ha ett kritiskt perspektiv, att diskutera och resonera. Hjälpa dem kunna skilja mellan vad är realistiskt, vad är det här budskapet, var står jag någonstans.
Mm.
Särskilt när man är ung och man har inte så många väldigt tydliga utvecklade kvaliteter. Liksom. Man har inte hunnit med så mycket i livet.
Nej.
Och är man ung så är utseende liksom väldigt viktigt naturligtvis. Mm. Och särskilt om man är tjej. Mm. Och för killar är det att få muskler liksom.
Mm.
Bli stora så snabbt som möjligt och liksom få de attributen. Och för tjejen är att passa in i idealet.
Mm.
Så det handlar om att försöka bidra med det här kritiska perspektivet. Men det här funkar bara i ljuset av att också lära känna sig själv och kunna respektera sig själv och tycka om sig själv och uppskatta kroppen för vad man kan göra med den.
Mm.
Vara här och nu i upplevelser av saker man gör och påminnelser om vad är egentligen viktigt?
Ja, påminna sig om det.
Ja.
Vem tjänar på de här snäva skönhetsidealen?
Ja, det är ju...
Ni nu då ska skriva en bok.
Ja, precis. Ja, vi kanske skulle kunna vara mer framgångsrika i att tjäna mer på det. Men att ge ut en bok, det är ju en fin sak att få möjlighet att göra det. Och om man ser det i ljuset av all annan liksom, teknologi som finns för alla andra produkter som ju också drivs av ja, men, privata företag, organisationer och sånt. Där står vi oss ju ganska slätt.
Mm.
Men det är ju såklart marknadsföring av olika produkter genom att det finns influencers till exempel. Så att både företag och personer som marknadsför åt de här företagen tjänar ju på det. Att hålla liv i det så att säga.
Mm.
Och många andra företag kommer in. Jag menar, tittar man på TikTok-flödet. Alla möjliga företag använder det faktum att många sitter och tittar.
Mm.
Och beroende på liksom vad det är för saker de tittar på så lägger man in adekvata reklam eller en reklam som ligger kanske nära för att kunna locka dem köpa produkter. Det behöver inte handla om vikt och figur heller.
Nej.
Men i ett flöde som handlar om skönhet och träning och sånt där så kan det komma reklam för precis vad som helst. Allt från proteiner och träningskort till saker som inte har att göra överhuvudtaget med det.
Mm.
Så det finns ju väldigt stora pengar.
Mm. Men våra största influencers är ju smala. Alltså smala kvinnor.
Mm. Mm.
Så det är ju det som går liksom. Eller det är det som blir mest populärt.
Ja, just nu är det så. Det är en sån tid.
Mm.
Går vi 100 år bakåt var det inte kanske riktigt på samma sätt. Men just nu är det den tiden. Och det finns ju en massa historiska förklaringar varför modeindustrin har utvecklats åt det här hållet. Vilka influencers har funnits. Men de förklaringarna oftast hjälper inte så jättemycket till åtgärder, till förhållningssätt.
Mm.
Utan frågan är, hur gör vi då? Industrin ser ut på det här sättet, modebranschen ser ut på det här sättet. Att medvetandegöra, att aktivt få folk att börja uppskatta och värdesätta andra saker kanske kan vara en motrörelse.
Mm. Men hur blir vi då fria från vårt missnöje?
Ja, jag tänker att man kanske inte ska rikta in sig på att bli fri från sitt missnöje, utan snarare rikta in sig på vad vill jag att mitt liv ska handla om. Så tror jag att det kommer att hända någonting med missnöjet. Att då kanske man behöver ställa frågan på ett annat sätt. Om man börjar fokusera på sånt som är värdefullt för en själv, så kanske frågan istället blir, hur kunde jag lägga så stor vikt vid hur jag ser ut? Tänker jag. Och det är en av sakerna som vi försöker på något vis adressera och hjälpa läsaren att omformulera.
Mm.
För att gå i kamp med vikt och figur är ett försök att minska missnöjet. Då är du fortfarande på samma plats och håller på med missnöjet. Så vi vill hellre försöka lägga om fokus.
Skifta fokus.
Ja.
Mm. Just det. Och vad ni pratar om ACT i boken. Vad är det för något?
Ja. Det var en terapiform som kom slutet på 80-talet och 90-talet, så blev den växtgränsen större. Så Acceptance and Commitment Therapy, som hade väldigt mycket inslag av saker som till exempel livsvärderingar. Någon typ av, man kan säga, meningsbärande inslag i livet, att man skulle gå efter det. De hade också med saker som acceptans. Vad innebär det egentligen? Det innebär ju då till exempel inte att bara rätt och slätt acceptera hur man ser ut. För det är liksom, det är den svåra biten, att göra det på det sättet. Snarare att kunna ha till exempel ett missnöje och bestämma sig för att nu ska jag fokusera på det här. Samtidigt som jag har en tanke om att jag är missnöjd, eller till och med kanske en känsla av att jag inte trivs i och med min kropp. Så att hjälpa en person att kunna bära det man har, utan att lägga ner fokus på att försöka förändra det.
Och då försöker man göra övningar som gör att man fokuserar på något annat som är bra i livet. Eller?
Ja, precis. Därför att det där andra är någonting som ger någonting som är värdefullt och betydelsefullt för en istället. Men inte att förringa missnöjet, utan bara att lära sig att okej, jag har det här. Det här är jobbiga tankar och jobbiga känslor som jag har. Och jag väljer att fokusera på någonting som är viktigt för mig.
Mm.
Men inte att försöka skjuta bort det eller trycka bort det.
Nej, okej. Okay. Det låter svårt.
Ja, men det är svårt.
Ja.
Och det är därför vi har ju många övningar i boken som liksom syftar till att träna upp den färdigheten. För det är verkligen en färdighet.
Mm.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Den här veckans avsnitt av Gympodden är sponsrad av mittpreventivmedel.se, som är en informationssida från Bayer. Helena, preventivmedel kan ju ha fler fördelar än att bara skydda mot graviditeter. Kan du berätta mer?
Ja, jag brukar alltid fråga om det när jag ger preventivmedelsrådgivning. För att kvinnor som har väldigt riklig mens eller som har mycket mensvägg till exempel kan ju behöva ett preventivmedel som också minskar eller till och med tar bort menstruationerna. Och hur vet man då om man blöder rikligt? För alla vet ju bara hur ens egen menstruation är, så att säga. Och då brukar vi ha som riktmärke att om man blöder 7 dagar eller mer, om man måste gå upp och byta skydd på natten för att man blöder igenom, eller om man blöder så mycket att man behöver byta tampong till exempel varje timme eller använda liksom dubbla skydd dagtid, då blöder man för mycket. Liksom om man blöder med mycket klumpar och koagel. Det är också ett riktmärke på att man blöder för mycket.
Jag tror att det är många kvinnor som blöder för mycket och inte vet om det.
Jag vet att det är många som gör det.
Ja.
Träffar ju dem ofta.
Ja.
Och i alla tider så har ju flickor fått höra att det är så här det är att vara kvinna.
Och det
att,
är det inte
nej.
Längre.
Nej, det är faktiskt inte det. Utan vi måste göra mera för att hjälpa kvinnor med sina menstruationer. Om man då kan kombinera preventivmedel med en behandling för riklig mens så tycker jag att det är otroligt praktiskt.
Ja.
Så det behöver inte vara någonting fel. Alltså att det är någonting som är inte normalt i din kropp, men det är inte bra att blöda rikligt varje månad.
Nej.
Så på mittpreventivmedel.se, då kan man gå in och läsa mer om det här. Man kan också göra menstestet, där du kan få mera information om hur din mens är och vad som kan vara bra för dig.
Mm.
Och sen så tycker jag att man ska boka en tid för rådgivning kring sin mens och prata med någon som verkligen kan det här och inte nöja sig med svaret att det är så här det är att vara kvinna.
Jag tycker att det var en upplysning för mig när vi började podda om gympodden att preventivmedel inte bara används för att inte bli gravid utan det används också som läkemedel för att hjälpa kvinnor med olika sjukdomar eller tillstånd eller till exempel om man har problem med väldigt riklig mens.
Mm. Så mittpreventivmedel.se, gå in och gör menstestet och se till att du skaffar dig en riktigt bra menshälsa.
Mm. Tack Bayer.
Tack så mycket. Hej då.
Veckans avsnitt av Gynpodden är sponsrat av mittpreventivmedel.se som är en informationssida från Bayer.
Mm. Jättebra informationssida. Den är full av information och material för att du på bästa sätt ska kunna välja vilken preventivmedelsmetod som passar dig allra, allra bäst.
Mm.
Och det vi tänkte prata om idag det är att det finns något som heter samtalsguide.
Mm.
På den här sidan.
Mm.
Och det är ett formulär där man får en massa frågor. Till exempel så här, att komma ihåg att ta med preventivmedel dagligen är inget problem för mig. Eller ibland svårt. Mm. Eller inte min grej.
Mm.
Eller om jag blev gravid nu och så vidare. Liksom. Så att man får kryssa i en massa frågor och ta ställning och fundera innan du träffar din gynekolog eller barnmorska. Så att du liksom verkligen får med alla frågor som är viktiga för dig i det där mötet.
Ja.
Så man kan fylla i den på den här hemsidan så kan man skriva ut den här blanketten och ta med den.
Ja. Jag skulle säga att det verkar ju som att det är framförallt 4 kategorier som är väldigt viktiga. Och sen så spelar det ju in vad du har tagit innan och hur det har funkat för dig och sådär och din historik. Men det verkar ju som att det handlar mycket om hur liksom ordningsam man är eller hur strukturerad man är att kunna ta någonting dagligen.
Mm.
Hur viktigt det är att man inte blir gravid.
Mm.
Användning av hormonella preventivmedel. Och om man vill påverka sin menstruation på något sätt. Mm. Så det verkar som att det är de 4 kategorierna som man bör fundera på innan man väljer ett preventivmedel. Man får bra guidning i hur man ska svara på de här med olika kategorier och olika svar. Och sen så tar man med sig det till sitt möte med barnmorska och gynekolog och då är man väl förberedd.
Mm. Och jag lovar er att om ni gör det här innan ni går till en barnmorska eller gynekolog, då kommer ni få mycket bättre hjälp. För att det här är liksom ingenting som bara finns i en, utan man måste liksom fundera lite på vad är viktigt för mig? Vill jag ha mens eller inte? Och så vidare. Så att gå in på mittpreventivmedel.se och titta runt där och gör den här
samtalsguiden.
Tack Bayer för att ni har utvecklat denna braiga sida om preventivmedel.
Det är otroligt bra. Tack så jättemycket.
Tack. Men ni som har träffat jättemånga patienter, vad händer när man på något sätt skiftar fokus?
Livskvaliteten förbättras framförallt. Och vi är vanvarelser, så att när vi väl kommer in i en annan ström i en annan riktning och vi börjar trivas och njuta så etablerar det sig också. Så vi får mera fokus på att använda vår tid till saker som vi har bestämt oss är värdefulla. Om jag kommer fram till att det är viktigt för mig att tillbringa tid med min familj exempelvis. Också min grundfamilj, exempelvis syskon och föräldrar. Om det är viktigt för mig att ha en fritid som jag tycker är värdefullt. Eller om jag vill engagera mig i samhällsfrågor etc. etc. Eller spiritualitet är viktigt för mig. Och så börjar jag jobba med det här. Jag börjar lägga ner tid på det där. Då ändras egentligen väldigt mycket innehåll i livet. Och vi gör inte allt det där för att fly från missnöjet. Eller för att minska missnöjet. För att så fort vi gör det, då är vi kvar där i missnöjesfrågan. Då har vi inte byggt upp kvalitet i livet. Så vi brukar säga att istället för att sänka dysfunktion kan vi öka funktion.
Mm.
Istället för att hela tiden ska försöka minska någonting som vi inte vill ha. Vi kan öka förekomst och kvalitet på saker som vi vill ha. Så vardagarna fylls med sånt som man tycker om, sånt som betyder någonting. Och det skapar en kvalitativ skifte i ens liv.
Mm.
Det är där man börjar tänka, oj då, att jag la ner så mycket tid på det där. Liksom.
Mm.
Men sen kan man fortfarande gå omkring och tycka att okej, jag har ingen liksom, snygg figur. Jag har inte den där smala midjan som ser fint ut liksom, när man har vissa kläder. Men jag kan ha en massa andra kläder också. Och jag kan vara med dem jag tycker om. Jag kan göra saker jag tycker om. Jag njuter av en massa andra saker. Och egentligen självförtroende kommer där. Att man är sann mot sig själv.
Självförtroende eller självkänsla?
Självförtroendet kommer som ibland okay, konsekvens av god självkänsla.
Ah, okay.
Mm. Istället för att, som i amerikansk litteratur, bara tro på sig själv och liksom köra på hårt och låtsas som att man kan. Och det riktiga självförtroendet kommer när du är rotad i en välbalanserad självbild. Det vill säga, du vet vem du är. Du vet vad du vill ha. Du vet dina styrkor. Du vet dina svagheter. Du ser dem. Det är där acceptans kommer. Mm. Det här är jag. Mm. Och jag gör det med de kvaliteterna.
Mm.
Exempelvis, anta om jag skulle vara socialt ängslig, för vissa av oss är mer socialt ängsliga. Acceptans skulle vara att jag har insett att jag är socialt ängslig, men om jag blir ombedd att hålla en föreläsning eller komma till en podd eller vad som helst, någonting som gör att jag hamnar i fokus för andras utvärderingar. Jag gör det och samtidigt kan jag tänka att okej, det här är lite jobbigt. Samtidigt tycker jag att det här är viktigt, jag vill göra det här. Och med tiden när man gör det där, då är man mer i livet. Och inte så mycket kring det här med att okej, jag är ängslig. För den kan ju poppa upp när som helst. Och den får vara där.
Mm.
Men ibland avtar det eller minskar också kraftigt och försvinner.
Mm. Men man låter inte den där ängsligheten begränsa Nej. Ens liv.
Precis, och det är det vi tycker är väldigt centralt. Att om jag är missnöjd med min kropp ska jag inte hindra mig från att leva. Det är därför titeln är lev med din kropp. För om du lever med din kropp som du har så kommer du att få en lite annorlunda känsla för din kropp.
Mm.
Om jag fokuserar. Även det, vi går omkring och pratar med oss själva hela tiden. Så om vi börjar göra annorlunda börjar vårt inre prat ändras också. Och då blir det lite mer uppskattande. Jag menar, jag kan ha intima relationer och njuta av det. Utan att ha den typen av kropp som är det finaste idealet. Och sannolikt kan jag också njuta mer än av vissa som har den kroppen. För det handlar inte exakt om det. Och mycket i livet, man behöver liksom testa sig fram. Kan det visa sig för en att ja, det handlar mer om att gå in och göra. Och vara där med de förutsättningar som man har. Det är det som är kärnan i acceptans.
Mm. Jag hörde någon som sa att varje gång hon gick förbi en spegel så log hon mot sig själv och så gjorde hon typ så här tummen upp eller så. Och hon sa att det var istället för att varje gång hon gick förbi en spegel så tittade hon så bara åh! Och så fick jag liksom så här, den här bilden tillbaka i spegeln att hon fick liksom det här missnöjet. Så liksom log hon så här, jag kommer inte ens ihåg vem det här var, jag bara läste inte så här att det funkar ju ibland när jag har dåliga dagar, så då gör jag så här till mig själv i spegeln och det funkar. Det är ju kortsiktigt, men det funkar. Men det där är ju, jag tänker med tanke på att prata om sig själv, att man kan ju, antingen kan man gå och bara hacka på sig själv, eller så kan man vara så här, okej, det här var inte världens bästa dag, men du är bra ändå. Jag tycker om dig ändå.
Ja.
Och det, alltså, till sig själv.
Där finns det en väldigt viktig distinktion, och det är det att allt man gör, alla sådana övningar, om det ska syfta till att minska missnöjet, då är det inte riktigt sant.
Nej.
Då är man inte där.
Nej.
Då är man fast i att vilja minska missnöjet. Och då blir det väldigt tillfälliga lösningar. Men även sådana där enkla saker kan ge effekt. Om man verkligen går in för det. Man ler. Bara man ler mot folk, så ler folk tillbaka.
Verkligen.
Och det påverkar hur man mår. Liksom. Bara man hälsar lite mer, man ler, man är lite vänligare.
Mm.
Sådana extremt enkla saker. Men det här vill vi att man gör i lite högre utsträckning och mot sig själv och med medvetenhet om vad är det jag vill, vad står jag för.
Ja, det kanske inte räcker med att le mot sig själv i spegeln, men jag bara tänkte som ett exempel, det är i varje fall ingen dum idé.
Nej, absolut inte. Absolut.
Det som är väl ändå det viktigaste är att sådana där liksom lite enklare och checka tips. Det kan ju vara så att det funkar för någon individ, så pröva då det.
Mm.
Men lägg märke till att om det inte funkar för dig, så kanske inte det var lösningen för just dig.
Nej.
För det har en annan, så att säga, en annan funktion för just den personen.
Mm. Just det. Men hur ser samhället på överviktiga personer?
Ja,
det finns ju väldigt mycket fördomar mot viktiga personer. Vi vet att de här fördomarna utvecklas tidigt. Så hos skolbarn, till och med dagisbarn, kan man se negativa attityder mot överviktiga kamrater. Och den kan inte alltid hänföras till liksom uppfostran och föräldrarnas attityder heller. Utan det är lite utbrett i samhället. Det kommer in väldigt tidigt, så barnprogram kan innehålla sådana här komponenter. Onda människor, ofta svarta liksom. Överviktiga, oftast ges roller som inte är allt seriösa. De görs till liksom clownen i gruppen. Så det finns en massa sådana där subtila signaler. Vilket gör att sedan tidigt byggs det upp negativa attityder. Och sen förstärks det på olika sätt. Så att det finns en väldigt tydlig stigma kring fetma och obesitas, övervikt och faktiskt diskriminering i många fall också.
Verkligen. Ja. Lite grann är ju också vården. Alltså vården är verkligen en bov i det här. Att man, alltså jag som jobbar med kvinnor, mycket då, och kanske hormonell ohälsa, att man har PCOS som många går med övervikt, och då träffar man gynekologen och så har hört så många som har sagt så här: det här är ditt fel, du måste gå ner i vikt.
Just det.
Bara den frågan, liksom det, att det är lösningen. Så här, gå ner i vikt.
Ja.
Och det vet vi ju, att det inte är så lätt. Men ungefär som att man har valt att vara överviktig. Men vad ska man göra åt det?
Ja, alltså om man tänker på oss i vården då, som träffar patienter. Det finns fördomar, som vi säger. Men som vårdgivare så är det också viktigt att förstå att man har de här fördomarna med sig, trots att man har gått en lång utbildning om att man inte ska ha fördomar. Så att kanske stanna upp inför sig själv och tänka att okej, här kommer en person, en människa som lider av någonting, och inte låta det bli en direkt koppling till att den här personen är överviktig eller har fetma till exempel. Så att typ istället, jag tycker det finns liksom fina nya sätt inom öppenvården till exempel, att försöka bemöta patienter och fråga: vad vill du ha ut av det här samtalet idag? Vad är viktigt för dig? Så att när du går härifrån idag, vad vill du ha med dig? Och inte utgå från att man ska eller måste ge ett tips om att du borde gå ner i vikt, eller har du prövat en diet för det här? För det kanske inte det personen kommer för. Så att inte ge oombedda råd skulle kunna hjälpa ganska många, tror jag.
Och tror ni att många överviktiga personer känner sig diskriminerade? Har ni mött det?
Ja.
Okej. På vilket sätt då? Får man sämre vård?
Ja, grejen är att vården har ingen effektiv behandling för övervikt och fetma förutom kirurgi. Och kirurgi har ju sina också nackdelar och svårigheter. Alla kan inte få kirurgi heller. Utan många har varit i vården och fått en massa tips och råd och ordinationer på saker och ting och försökt gå ner i vikt. Och ibland har de lyckats lite grann och sen går de upp i vikt igen. Så det finns en lång historia av misslyckande. vårdpersonal oftast har inte resurser och den kompetens som kanske också behövs för att kunna jobba med det här långsiktigt. Utan det finns god kompetens kring hur man på kort sikt går ner i vikt. Men det håller inte på sikt, vilket gör att det skapas en massa negativa förväntningar. Sen kan de ha andra problem som vården inte har kapacitet och kompetens att ta hand om. Jag var och pratade på obesitasdagarna innan jag kom hit och då lyfte jag upp just det här med att det är väldigt mycket fokus på vikten, att gå ner i vikt. Och då tänker man medicinska sekundära komplikationer av övervikt och fetma, det vi behöver komma ifrån, liksom minska sjukdomarna och sånt där. Men det är människan vi har att göra med. Det finns så många andra aspekter. Liksom. Hur ser det ut i livet i övrigt, i arbete, trivsel, sömn, sex, relationer, fritid, familj, etc. etc., etc. Om man inte tar en helhetsgrepp är det väldigt svårt. Liksom. Bara ge en människa vissa råd kring ett sådär. Liksom. Ett 4 gånger om dagen, eller 5 gånger om dagen, ett det här och ett på det här sättet och använd den modellen och sånt där. Medan vi är också i ett fetogen samhälle, vill säga den skapar egentligen underlag för att man ska bli överviktig i och med att det blir så mycket passiv överkonsumtion av mat.
Mm.
Så det är en väldigt svår sits för de här patienterna.
Mm.
Och vårdpersonal gör så gott de kan och de metoder vi har idag räcker inte riktigt.
Mm.
Och vi har inga kontrollerade studier heller som visar att 5 års satsning på livsstilsförändringar, inte bara ett halvår, kan ge effekt. Det är det vi börjar tänka nu, att livsstilsförändringar är väldigt svåra att genomföra på kort sikt. Det här är kanske en patientgrupp som behöver mycket mer stöd.
Mm.
Och man behöver kanske också börja tänka lite annorlunda. Och att vikten är inte bara den enda variabel som är med i ekvationen. Utan det krävs verkligen en livsstilsförändring, innebär många områden. Det behövs mycket stöd, det behövs mycket kompetens kring det här.
Mm.
Och det är lite orimligt att förvänta sig att en dietist ska kunna gå in kring allting eller en sjuksköterska, för att man har ju sin utbildning med fokus på vissa saker. Utan det behöver bli multidisciplinärt och de resurserna finns inte i vården idag.
Nej. Men med det sagt, är alla överviktiga människor missnöjda med sin kropp?
Nej. Inte alla.
Så att det finns väldigt mycket att jobba med det psykologiska där.
Ja,
ja.
Precis.
Vi pratar ju, alltså det är också en sån här grej med vården. Vi pratar ju så himla mycket om blodtrycket, typ 2-diabetes.
Mm.
Liksom, och absolut det är viktigt. Men det här som ni är inne på, det är ju livskvalitet som vi är ute efter. Alltså att man inte bara ställer sig blind på ett blodtryck eller ett BMI, utan så här, nu var det precis det du sa, att men hur mår den här personen? Och vad har den här personen för kvalitet i livet? Liksom? Mm. Och att man verkligen sätter in resurser på det skulle man vilja.
Mm.
Okej, hörni, nästa område. Hur ser vi på åldrande? I vissa samhällen är ju liksom de finaste personerna, det är de äldsta personerna. Så är det inte i Sverige.
Och i västvärlden.
I västvärlden,
ja,
nej.
Ja.
Hur ser vi på åldrande?
Ja, vi ser det på det sättet att ung och snygg och då kanske också smal och vältränad. Det är väl liksom det som utmålas som det mest ideala. Och det ser vi också att det finns ju så många personer som lider av att man blir äldre. Att ens utseende förändras, men också att ens olika funktioner i kroppen på olika sätt förändras också. Så på samma sätt som det finns ett smalhetsideal, ett skönhetsideal på det sättet, så finns det ju också ett ungdomsideal så att säga.
Mm.
Så det är ju, det är alldeles närvarande.
Ja.
Mm.
Vad ser ni i ert jobb? Vad får det för konsekvenser?
Jag tänker mig liksom, i industrisamhällen är produktionscentral. Är du ung och frisk producerar du mera.
Mm.
Och är du blir gammal så kan du inte producera lika mycket.
Nej.
Och sen hälsan brukar inte hålla sig lika väl. Så det finns också en tendens till en mer negativ attityd kring ålderdom. Medan det innebär också mycket erfarenhet som är väldigt värdefullt.
Och, alltså, hur kan vi inte värdesätta erfarenhet? Högre vad vi gör.
Ja, för att i ett väldigt modernt industriellt samhälle producerar den inte så mycket.
Nej.
effektivitet är ju en av de allra viktigaste sakerna i diskussioner i media på alla sätt och vis, skulle jag vilja säga. Hur ska vi effektivisera vården? Hur ska vi effektivisera transportsektorn? Hur ska vi effektivisera en arbetsgrupp så att de presterar mest? Hur ska vi effektivisera träningen, dieten, på allra bästa sätt? Så det ligger liksom som ett, det ligger som ett täcke över att det är viktigt att effektivisera.
Ja, allt ska göras på kortare tid och ingen frågar sig varför. Så om vi ska träna kortare tid men mer effektiv, och vi ska inte behöva lägga ner så mycket tid på att laga mat, och vi ska inte behöva lägga ner så mycket tid på transport, vad ska vi göra? Vi ska jobba. För vad? För att redan överproducerar vi, eftersom vi är i moderna samhällen. För att en liten klick ska ha väldigt mycket kapital. Liksom. Den lilla procenten ska vara extremt rik. Om det skulle fördelas adekvat så skulle det bli väldigt annorlunda. Och man stannar inte upp och frågar, liksom, vad håller jag på med? Liksom, jobbar så här mycket och stressar mig och pressar mig. Med vilket mål? Jag hinner knappt leva. Jag hinner knappt... liksom vara i det huset som jag betalar väldigt mycket för. Liksom. En månad om året i bästa fall är jag lite ledig. Sen sliter man som ett djur. Och sen är man missnöjd på olika sätt. Mm. Så det gäller också att stanna upp och fundera på, vad vill jag egentligen? Så man behöver hålla också ett kritiskt förhållningssätt till dagens samhälle. Till det industriella liv som vi lever.
Mm.
Och i den ålderdom innebär saker och ting i relationer, men det innebär ingenting för det produktiva samhället, ger det inte så mycket. Upp till en viss ålder om du utvecklar kompetenser, naturligtvis, och det utnyttjas ju väl. Men därefter, utanför ditt kompetensområde, är du en äldre person.
Men när vi pratar ålderdom, när ni pratar om nu med effektivitet och så, då är det efter vadå, F65 eller går vi ner i produktivitet när vi är 40?
Nej, liksom, ja, precis. Jag tänker mig mer av de åldrarna. Liksom.
Efter pension.
Mm. Liksom. Men sen vill man inte se kroppsliga förändringar. För att idealet är ju som det är. Medan det är en naturlig process, naturlig förlopp, som man borde egentligen omfamna. Men det gillar vi inte.
Nej, ja, det tänker jag på varje dag. Alternativet till att åldras är ju ett hemskt alternativ. Det är att man inte får leva.
Ja.
Alltså det måste man ju bara... Alltså, och det här är ju också för att jag träffar jättemycket kvinnor som till exempel har klimakteriebesvär, som känner att man är liksom lite så här en grå punkt i livet. Så här, men det här ska vi göra någonting åt. Dina klimakteriebesvär, finns jättebra behandling. Sen ska du embrace att du blir äldre. För det är fantastiskt att vi får bli äldre.
Mm.
Och det här är din, och så brukar jag ge ett pep talk. Liksom, det här är din tid. Ungarna börjar bli stora. Du liksom behöver inte hålla på och kämpa med den biten. Nu kan du fokusera på dig själv. Liksom, att man så här, inte bara ser ner på sitt åldrande. För att bli äldre är ju någonting... Det är inte alla förunnat.
Nej, precis.
Att bli det. Och jag, det här diskuterar vi också mycket med väninnor. Och jag ska verkligen inte liksom, säga vad jag har... Liksom, jag ska inte vara så stark i min ståndpunkt. Men jag tycker inte jättemycket om när man hela tiden kämpar för att se yngre ut. Alltså när man tar till allt det här. Liksom, alla rynkor ska bort. Man får inte ha några... Ingenting får förändras. För det blir ju också lite en signal till hela samhället att kvinnor... Nu pratar jag om kvinnor. Kvinnor får inte bli rynkiga. Kvinnor får inte se... Alltså, det är väldigt mycket fokus på att kvinnor ska se otroligt unga ut hela tiden. Det är ju inte hälsosamt.
Nej, och det ser inte bra ut heller egentligen. Jag menar, man ska åldras med värdighet.
Och ja.
Det är lite mer accepterat för män att bli äldre.
Ja.
Så, jämfört med kvinnor.
Ja.
Medan egentligen, jag tänker mig att en sann jämlikhet handlar om att ta till sig friheten att vara människa och åldras och acceptera det och förhärliga det och omfamna det. Istället för att låta sig vara ett maskineri där man hela tiden ska passa in i en viss mall. Det skulle jag kalla kvinnlig kraft i så fall, att omfamna det. Och då är man mer sann mot sig själv och sin natur och det naturliga förloppet. Och oftast är de personerna faktiskt mycket mer attraktiva också.
Enligt vem?
Ja, det vet jag inte enligt vem.
Jag brukar säga så här, nu är vi ute på spekulationer.
Ja,
här sitter en forskare och spekulerar.
Ja, det är sant. Jag medger.
Ja. Ja, nej, men jag tror att jag vet vad jag förstår vad du är ute efter. Men det här vet jag inte, tog ni upp det här i er bok? Har jag missat det? Tar ni upp åldrande?
Lite grann är vi väl inne på det. Som, det är en generell upplevelse hos oss alla att vi åldras. Så det finns ju med, men det finns inte med som ett specifikt fokus, utan kanske mest har vi fokus kring det massmediala budskapet och hur starkt det är och påverkar oss.
Mm.
Men det heter väl ageism på engelska, va? Och jag menar, det är ju på samma sätt som man kan tänka att smalhetsidealet och träningsidealet, att det finns så starkt i kulturen, så finns ju också den här åldersismen också i kulturen. Och om man vill liksom på något vis uppmärksamma, vad håller jag på med när det gäller den aspekten? Är det någonting som för mig framåt och får mig att må bra? Eller är det dags att ta en funderare på, undra vad jag håller på med när det gäller det där? Hur många saker försöker jag liksom försöka uppfylla för att liksom passa in och kanske se yngre ut och så vidare.
Mm.
Om det inte leder en framåt, så att säga.
Mm. Mm. Vad vill vi mera få med här i poddavsnittet, Thomas?
Jag tänker att vi behöver lyfta upp och prata om att det här inte är en quick fix. Det är en väldigt viktig sak. Det här behöver ta tid och man behöver se till att man har liksom, utrustar sig med lite tålamod och lägger ner tid på det, för det handlar om att uppleva saker på ett nytt sätt. Förstå vad man håller på med både i tankevärlden och också i sina beteenden. Och noga titta efter, vad gör jag? Hur funkar det för mig? Och den här processen behöver ta tid, för vi behöver samla nya erfarenheter. Så det är ingen quick fix.
Nej. Räcker det med en bok? Alltså, när ska man söka professionell hjälp?
För ganska många räcker det med den här boken. Vi har ju prövat den i studier, där vi ser att missnöjet då går ner. Och det skulle varit fint om vi också kunde säga att
det håller i sig över tid, eller?
Ja, det skulle man också behöva titta på längre, såklart. Mm. Men också det här med det som vi tänker är den nya vägen, liksom, när man kan släppa missnöjet mer och inte låta det styra livet. Får jag ut mer av livet? Går jag åt de här viktiga sakerna som relationer, familjen? Och utvecklar jag mig själv på ett sätt som jag trivs med och upplever att ja, men det går framåt?
Mm.
Sen finns det alltid de som behöver interpersonella kontakten med en terapeut. För det här innebär ganska mycket strukturerat arbete.
Mm.
Det kan bli för svårt för vissa. Och märker man att man pallar inte, så är det legio naturligtvis tänka att man söker hjälp någonstans. Men det är väldigt svårt att få hitta hjälp, för att det här är ingen psykiatrisk diagnos.
Nej.
Och då lägger man inte resurser på det här, därför att det finns så mycket annat som man behöver prioritera. Så då blir det privata liksom, psykologer, och det blir ganska kostsamt.
Mm.
Så det är det som är problemet.
Mm.
När vi skrev andra upplagan så hade vi en ambition att korta ner.
Mm.
Och vi lyckades korta ner med 50 sidor, men jag ville korta ner mycket mer. Men vi märkte, precis som Thomas sa, att det går inte. Så det är ett arbete som måste göras.
Mm.
Vi hade gärna producerat någonting på 50 sidor, men det går inte.
Nej, den där quick fixen, den går inte.
Nej.
Här måste man göra jobbet.
Ja.
Men hörni, det här var så roligt att prata med er. Det är tunga ämnen, och jag vet att det är så många som är drabbade. Alltså man får väl säga drabbade av liksom de här kroppsidealen och den här tiden vi lever i, och hur mycket det påverkar oss. Jag vill också lägga till att vi kommer såklart låta ut den här exemplaret som jag har framför mig, Lev med din kropp, signerat av författarna. Så ni ska få signera boken nu. Och så vill jag verkligen uppmuntra er andra att beställa boken. Den finns på alla bokhandlar nu. Så Atta Gaderi, Thomas Parling, Lev med din kropp. Så där kommer ni få jättemycket insikter, och jag tror att alla kommer gilla den. Mm. Tack för att ni kom hit idag.
Tack så mycket.
Tack så mycket.
Hej då.
Hej då.
Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.